Sådär, Lars-Mikael Jogbäck heter jag då, kommer från Tele 2. Och det som Tobbe pratade om här var att jag funderar på vad multihomming egentligen heter på svenska. Men jag gav upp efter 3 timmar och kom inte på något bättre än multiplansluten kund eller någonting sådant. Men det lät så krystat så att det fick bli multihomming. Tänkte prata lite grann om multihomming då och tänkte då först med att göra en liten överblick här över vad man menar med multihomming. För det finns ju folk som använder multihomming som begrepp för att det som Jean sa här, att ansluta till flera operatörer. Det finns också folk som använder multihomming som begrepp när man ansluter med flera anslutningar till en operatör. Och jag tänkte fokusera helt och hållet på den första punkten, för det är det jag tror de flesta tänker på när de hör begreppet multihomming, det vill säga anslutning till flera operatörer. Det här kan ju vara lite intressant, för det finns ju många olika verksamheter som behöver vara multihomar, lanser sig behöver vara multihomar av ett eller annat skäl. Vi till exempel är en multihoming kund. Vi har ju ett eget nätverk i Sverige och i Europa, men vi har inget nätverk utöver hela världen. Så vi går till en annan operatör och köper den kapaciteten som en multihomad kund. Och vi har ju valt att gå på den andra punkten där nere, att ha flera anslutningar till en operatör. För det är det som var, vi tyckte var säkrast, bäst och mest kostnadseffektivt. Och medan andra lösningar som Nordnet som tycker att det var bättre att gå på den första lösningen. Och det passar, det finns ju inte en lösning som passar alla. Utan jag tänkte berätta lite grann här vad för- och nackdelar det är med multihomminganslutning mot operatörer. Lite grann vad vi ställer för krav på de kunder som kommer till oss och vill köpa en multihomminganslutning. Vi säljer multihomminganslutningar. Både med där vi kör BGP4 och anslutning till flera operatörer. Och anslutningar där vi säljer flera förbindelser till en operatör och garanterar en tillgänglighet. Agendan har ni sett tidigare i programmet. Varför inte multihoming? Vilka krav som man kan, vilka som man kan ställa på en multihoming-anslutning och vilka alternativ som finns att göra det här på? Om vi börjar med varför inte, så tänkte jag först göra en slide och presentera olika lösningar med för- och nackdelar. Men så upptäckte jag det här när jag hade gjort den här att det är ju samma svar i både en för- och nackdel i många fall. Så att jag tänkte ta dem en och en. Bättre redundans är väl det de allra flesta tänker på när man säger multihoming-anslutningar. Jag vill säga att det ger bättre redundans i vissa fall. För att nackdelen med att göra på det sättet är att man måste ha väldigt bra koll på hur det ser ut bakom liggande nät och bakom operatörens nät. Och även ha koll på vad som händer när det här ändrar sig. Så det kan i vissa fall vara så att köpa 2 anslutningar till en operatör där operatören garanterar att de här går skilda vägar även vid nätombyggnad, att de fortfarande går skilda vägar 8 månader efter att man har installerat dem. Så de inte läggs om på någon natt. Att de går i skilda kabeltunnlar och så vidare ger en bättre redundans än att gå till 2 olika leverantörer och säga att jag vill ha en sladd från er och en sladd från er. Visst, man kan ta kontakt med operatörer, man kan säkert komma överens om att de ska gå vissa vägar, men det är svårt att veta att det stannar den vägen. Det är framförallt större operatörer gör nätomläggningar i sina nät, flyttar förbindelser i sina nät. Och har man inte upplagt som en diversifierad förbindelse så kan man mycket väl flytta in den i en annan kabelkanal eller någonting där den andra operatören går utan att veta att de 2 hör ihop. Det är tillräckligt bökigt att hålla reda på diversifierade förbindelser inom en operatör. Det är betydligt bökigt om man ska hålla reda på det med alla andra operatörer också. Och därför kan man säga att det i vissa fall kan ge en sämre redundans. I alla fall på kabelsidnivån. Ett annat plus då, det är ju som han sa att det är fler leverantörer. Det är lättare att spela ut leverantörer mot varann. Det är lättare att säga åt en leverantör att nej, nu sköter ni det inte här, nu försvinner ni liksom, nu byter vi leverantör här. Och det är det. Samtidigt är det också fler leverantörer som man kan riskera att bollas genom den dagen någonting går fel. Med lite fingerpekan och säga, nej men det var inte vi som hade fel, det var de som gjorde fel. Så man får tappa det här helhetsgreppet som är leverantör. Ger i de fall, i vissa fall att säga att vi tar ansvar för det, det är vårt fel. Och man kan få fingerpekarna mellan leverantörerna. Det är också fler leverantörer att förhandla med. Det är fler leverantörer att skriva avtal med och se till då att få avtalen likvärdiga och sådana bitar. Så alltihop har ju en uppsida och nedsida. Och som sagt, det finns inte en lösning som passar alla. Utan det är någonting som varje företag, varje organisation måste fundera på hur det ser ut för dem. Den sista punkten som är väl snarare mest ett minus, men det är just att det är ökad komplexitet. Det är lättare att gå till en operatör och säga att jag vill ha en förbindelse som alltid är där uppe. Jag vill betala för det och den ska vara uppe jämnt. Kan ni leverera det? De flesta operatörer tror jag inte kan leverera en förbindelse med 100% tillgänglighet, men det går att leverera en förbindelse som är uppe nästan jämnt. Och med nästan jämnt menar jag att du kanske har en nertid på den några sekunder per år. Om man slår ut det. Men det är en ökad komplexitet att ha två leverantörer. Och det kostar i form av kompetens, det kostar i form av utbildning. Och det ökar risken för att man själv ställer till någonting som gör att det inte fungerar. Och då sitter man där med fingrarna i syltburken och utan att ha sålt den. Och kan egentligen inte skylla på någon. Vilka krav kan man då ställa på ett multihomt internet? Ja, det fördes ju upp här på tal lite tidigare. Tele2 ställer formella krav på våra kunder. Och vi har en kravlista på 20 punkter som med krav som vi ställer på kunderna. Det är inte för att vi tycker att vi inte vill ha några multihomkunder, så därför hittar vi på massa omöjliga krav. Utan en lista på saker som vi tycker är viktiga att det finns. Inte för våran sak, för vi kan filtrera mot kunden så han inte kan ställa till någonting för oss. Men för att kunden själv ska ha ett nät som fungerar. För det viktiga när man köper vilken internetanslutning som helst, men en multihomanslutning är särskilt, det är ju att det fungerar alltid. För det är därför man vill ha det. Och då finns det ett par punkter som man måste ha koll på. Och de har vi försökt lista ner från den här kravlistan. En av dem, det som vi säger, det är att det ska vara egna IP-adresser. Det vill säga PI-adresser, som Curtis pratade om tidigare. Vi rotar inte någon annans operatörsadress och vi tillåter inte någon annan operatör att rota våra adresser. Utan vill kunden köra multihom, då får man skaffa egna IP-adresser. Och som Sean sa, det är inte svårt om man har ett giltigt skäl för det. Det är ganska lätt att göra. Men det är en punkt på kravlistan. En annan punkt på kravlistan är eget AS-nummer. Det får man också skaffa. Vi skulle kunna göra lösningar som multihomanslutningar med en annan operatör där man kör med privat AS-nummer och sen tar bort och sen annonserar det vidare. Men det blir inte riktigt bra. Då finns det bättre sätt att lösa den biten på än att göra med privat AS-nummer. Så vi ställer krav på ett eget AS-nummer. Vi ställer krav också att det ska vara dubbla förbindelser såklart. Man ska inte bli multihomad, komma till oss och säga att vi vill bli multihomad. Vi har ingen annan förbindelse än, utan när vi vill vara möjlighet till det. Utan det ska finnas en annan förbindelse och den ska gå skilda vägar. Och det där är inte så lätt att garantera alla gånger. Men vi kan tillhandahålla vilken framföringsväg vi använder för att dra vår förbindelse fram till den här adressen. Och hoppas att den andra operatören kan göra likadant och sen får kunden själv säkerställa att det är möjligt. Och sen har vi den sista punkten som egentligen är många fler punkter underordnat under. Och det är att de måste ha en egen routingkompetens. De måste kunna sköta de här grejerna. Vi har ställt som krav att man ska ha dokumenterad kunskap om BGP, CCIE-kompetens eller motsvarande. För det är inte helt lätt att sköta det här. Sen går det mycket väl att hitta den kunskapen på andra håll än att bli CCIE. Men man ska veta vad det är man håller på med i alla fall. Under det här med egen routingkompetens finns också massa andra krav som att man ska filtrera det man skickar ut. Man ska aggregera sin routing optimalt. Man ska upprätthålla kontaktlista. Man ska kunna nå kunden om det är någonting som är fel och så vidare och så vidare. Och det är det här som är våran kravlista som vi då förstod är ganska ensamma om att ha i branschen. Men det är egentligen ingenting för att skydda oss, för det kan vi göra ganska lätt med filtrering, utan det är för att skydda kunden så att nätet fungerar hela tiden för kunden så bra som det är möjligt. Det som är lite intressant med det här med multihoming, det är ju det att internet är det ganska vanligt att folk vill bli multihomare på. Det dyker upp frågor, i alla fall en fråga i veckan från ett företag som vill ha offert på multihomanslutningen. Till och med lite mer vissa veckor beroende på vad som har stått i pressen och för artiklar och vart för sådana här seminarier. Det som är lite intressant är att det finns en hel del företag som har affärskritisk verksamhet på telefoni. Och där är det inte lika vanligt. att man har multirumtelefoni. Men det är ju egentligen samma sak. Och det är ju samma sak där. Ska man göra multirumtelefoni i Sverige idag, då måste man ha egna nummerserier. Man måste ha motsvarande ett eget prefix eller operatörskod. Man måste ha dubbla SS7-signallänkar till två transitoperatörer. Och man måste ha kompetens att göra en egen nummeranalys. Och det här är inte så jättevanligt, utan där verkar folk nöja sig med att de går och köper en sladd till en operatör. Eller ju möjligtvis att de köper en redundant telefonianslutning med dubbla sladdar till samma operatör. Och så litar man på att det fungerar. Och jag tror att det är en mognadsfråga. Jag tror att internet kommer komma till det här också. Att det som man nu långt framåt väljer är att köpa dubbla anslutningar till en operatör och lita på att det fungerar. För att i takt med att operatörerna lär sig mer om sina nät, i takt med att protokollen som används blir mer och mer stabila och satta och utrustningen som finns där är välbeprövad, så minskar de här riskerna att en hel operatör sågar ner sitt nät och får en rotingsmälta som drar ner ett helt nät. Vilket gör att man kan göra väldigt väl fungerande multirumanslutningar med två sladdar till en operatör. Man kan ju fortfarande förhandla med flera operatörer och byta operatör. Det är inte mycket jobbigare bara för det. Man, som sagt, man måste numrera om. Men man kanske har en möjlighet att snabbt byta IP-adresser och lösa den biten väldigt bra istället. Vad finns det för problem man kan råka ut för då? Ja, jag har nämnt det tidigare. Det kan vara väldigt svårt att få diversifierad access med två olika operatörer. I själva verket är det ganska svårt i Sverige idag att få diversifierad access med en operatör. Det lättaste sättet att få det är att köra en kabelväg och en radiolänk. Men ska man ha kabelväg så är det inte helt trivialt och framförallt inte helt gratis att få in dubbla kabeldukter i en fastighet. Tittar man på elnätssidan så är det ännu värre, för där får du inte ha det. Vilket vi tycker är lite trist, vi som bor i Kista. Nu klarar vi det ganska bra ändå. Och det är väl samma sak här. Man får ju titta på vilka alternativ som finns. I vårt fall så blev det att ställa en diesel på bakgården istället. För en internetaccess så blir det att man får ha en radiolänk istället. Och jag kan ju passa på att nämna det eftersom det också är upp att under de här två elnäten, Tele2 har ju sitt huvudkontor i Kista, och under de här två avbrotten som var, så sammanlagt var det en kund på ena avbrottet som inte var strömlös själv som blev drabbad, och det var för att hans fiberkabel råkade gå i samma kabeltunnel. Han var inte multirummad. Nu fixade vi det ganska snabbt ändå, men i alla fall. En annan punkt med det här, det är ju att konvergens, det vill säga den tid det tar att växla från en leverantör till en annan, kan ta ganska lång tid. Och lång tid här, då menar jag uppåt en minut, en och en halv minut. Och det var ju ungefär det vi såg på eran övning där. Ja, på eran övning. Och vi har kunder som har varit multihomare och som har kört videotrafik, eller som kör videotrafik, som de alltså sänder ut broadcastvideo över sin internetanslutning. Och det funkade jättebra ända tills de fick ett avbrott på en av operatörerna. Och sen tog det ungefär en minut att konvergera. Och under den minuten så var det svart i rutan. Och då blev folk väldigt upprörda och ringde till den tv-leverantören. Så att vad vi gjorde med dem var att göra en lösning där vi gjorde det internt med IGP. Och fick därigenom ner konvergenstiden till ganska lågt. Alltså under 2-3 sekunder. Vilket gjorde att jitterbuffrarna klarade av att hantera det mycket bättre. Så det finns ju tillämpningar där det är intressant att få ner konvergenstiden. För till exempel IP-telefoni, för till exempel video. Medan i andra fall när man har webbaccess, man kanske klarar sig med den tid som BGP ger på 30-90 sekunder. Den sista punkten som inte är så lätt att adressera, det är ju det här med att man kan få prestandaproblem när man multihomar som man kanske inte hade innan. Och det är ju det att kortast väg i att mäta i ASPAFen inte nödvändigtvis är den snabbaste vägen eller den bästa vägen. Och har man riktig osis så kan man säga att 50% av trafiken som man får när man multihomar kommer att gå fel väg. Rent optimalt. Och det betyder att man skickar alltså trafik där det egentligen är bättre att skicka den via den ena av sina operatörer. Väljer man att skicka över den andra operatören för den hade kortare väg med smalare förbindelser. Och det där är inte, finns egentligen ingen bra lösning på det där, inte med någon multihom-problem. Utan det är helt enkelt det. Man får sitta och titta vilken väg ska trafiken gå. Och så se vilken som är det bästa och så styra rätt mer eller mindre manuellt. Det sista problemet, och det gäller ju egentligen alla lastbalanseringsmöten, multihomanslutningar och sådant, är att de skyddar ju inte egentligen mot överbelastning, antingen på den egna accessförbindelsen eller på överbelastning in i operatörens nät. Och det är mycket där som man råkar ut för problem med när det kan gå långsamt, när det kan bli avbrott hos en operatör. Vad som händer då är ju inte att nätet blir svart kanske, utan att det börjar gå långsamt. Och även om man har varit multihomad i det fallet så har man inte lagt över routingen automatiskt. För att man skickar fortfarande trafiken den här vägen in till operatören. Sen en operatör som kanske har lite taskigt nät och sen slänger en massa paket. Och då har man inte blivit hjälpt av det i alla fall. Vad finns det då för alternativ då, mer än de som Curtis var inne på i sin presentation här. Som är en redundant lösning från en operatör. Ja, det är ju att det finns ju burktillverkare som gör distribuerade lastbalanseringslösningar. Som gör den här möjligheten att man kan ställa en syltförsäljningsserver i Polen och en syltförsäljningsserver i Canberra och Australien. Och sen distribuera lasten mellan de här två. Och det blir också en sorts redundant lösning. Inte nog med att det blir bättre accesstider för kunderna, utan det blir också en redundans. Beroende på vad det är för problem man försöker lösa med multihoming, så kan man göra multihoming med adressöversättning. Att man alltså inte kör BGP mot operatören, utan man tar två operatörer, tar en adress från varje operatör och sen gör adressöversättning beroende på vilken väg man väljer ut. Så översätter man i brandväggen till en annan adress. Och sen har det börjat komma från alla våra kära hårdvarutillverkare, komma intelligenta burkar. Jag vet inte vad jag ska kalla de här burkarna, men det är routrar, brandväggar, adressöversättningsburkar som pratar BGP upp mot en operatör för att få reda på hur nätet ser ut, men sen inte väljer väg baserat på den informationen och inte, utan adressöversätter baserat på den informationen. Så någon sorts kombination mellan distribuerad lastbalansering och en adressöversättare. Och de här börjar dyka upp och är, måste jag säga, ganska intressanta alternativ. För de löser även den här prestandaproblematiken. För de till exempel tittar på, när du får in en DNS-fråga så skickar den ut. Se vilken väg den fick in DNS-frågan ifrån, vilken den fick in den fortast ifrån, om den får inte in den på bägge vägarna. Och sen väljer den vägen för att skicka trafik till den slutkunden. Och sådana lösningar finns ju också. Så att det är inte svart och vitt på något sätt, multihomo. Och det är inte så lätt att berätta vad man ska göra, utan det är väldigt olika från företag till företag. Det finns företag som har viktigt, som har valt att göra som Jean och kompanen har gjort på Nordnet, och det funkar bra för dem. Det finns företag som tycker att internet är viktigt, sådana som vi, som har valt att gå upp till en leverantör och köpa en redundant lösning från den leverantören. Och det tycker vi funkar bra. Och det är ju egentligen upp till var och en hur affärskritiskt man tycker det här är och vad det är värt i pengar. Det är väl det som jag hade att säga.